För att det vi behandlat så här långt är ju så att säga grunden för din definition av klasserna mellan arbetare och kapitalister. Och då kan vi fördjupa oss i två kända marxister som också försökt behandla frågan och se vad det får för implikationer och vad du kan göra för ytterligare kategoriseringar inom mellanskiktet. Vi kanske ska börja då med Nikos Polanza, eller Polanzas Anders.
Ja, Nikos Polanzas då. Han var ju född i Grekland. Han blev politiskt aktiv under studietiden och anslöt sig till Demokratisk Allians. Nu kommer en kort biografi här, lyssnarna. Som var en frontorganisation för Greklands kommunistiska parti. Men han anslöt sig inte till partiet för den militära statskuppen 1968, då han själv bodde i Paris. Och i Paris då blev han del av kretsen kring Althusser, en ännu mer känd marxist än han själv. Som tillsammans med andra strukturalistiska marxister då, som Etienne Balibert och Pierre Macherey, när man ska uttala franska, Jacques Rancière och Regis Debray, som man uttalar på korrekt franska. Och på 70-talet då så blir han en framträdande marxist, både genom böcker och artiklar, särskilt i New Left Review som han var kopplad till. Men han slet med en massa personliga problem och begick tragiskt nog självmord 1979. Så här har ni honom då, vilken era han befinner sig i så. Och han brottas ju då i en bok som heter Classes in Contemporary Capitalism med idén om en enhetlig löntagarklass. Och det var ju lite tilltalande för mig när jag läste det, för det är ju någonting som jag själv har funderat lite på då, som skulle då i stor konflikt med en enhetlig ägarklass. Och det är liksom den här dualistiska idén då om att det finns... Ja, alltså två poler helt enkelt, var det mellan det finns bara massa olika former av glidande skikt som inte kan ges en bestämd klasstillhörighet. Det här polemiserar han mot. Och det kan ju ta mer sofistikerade uttryck, den här dualistiska modellen. Men det som jag har upplevt idag är väl den här totala degenereringen av det, med liksom 99% mot 1%, eller att det är, ja, 99% mot Joakim von Ankas pengabingo och sådär. Men han uttrycker sig så här då, han är ju med i PCF, alltså Parti Communiste Français, alltså Frankrikes kommunistiska parti. Nej, men han menar ju också att det finns en politisk funktion då i den här ihoplandningen av korten som han upplever mellan de här polerna. Och han skriver här någonstans om att det är liksom ett socialdemokratisk move, alltså då reformistisk i kontrast till hans revolutionära marxism, att blanda in alla de här löntagarna i arbetarklassen då. För att då förnekar man deras klassspecificitet, en direktöversättning av hans engelska bok på engelska här. Eller att förneka att de tillhör en klass överhuvudtaget. Och att det här tjänar en funktion då, att det här kommer förändra organisationen då. Om de ingår då i franska kommunistpartiet, så kommer det bli ett uttryck för de här klassintressena, medan partiledningen då säger att nej, vi är alla löntagare. Vilket är då en form av opportunism och så menar han, och som kommer förstöra hela konceptet och sådär. Och det klingar ändå lite bekant med tanke på hur radikalt då ett postkommunistiskt parti som Vänsterpartiet i Sverige har så radikalt förändrats under kort tid, och hur man haft en ovilja att ta tag i de här grupperna. Polanzas är väl så pass polemisk här så att han menar väl nästan, ja, konspiratoriskt i den begränsade meningen, att han är ju nästan menar ju som att det finns liksom en politisk plan i det här för opportunisterna i partiet och så. Han är väldigt polemisk så, och det kan man väl lämna därhän. Jag vet inte hur faktionsstriderna såg ut i PCF på den här tiden, men jag tycker ändå att rent funktionellt så är det något som är väldigt intressant med den här, att han identifierar det politiska problemet med det. Och han pratar ju då om att, jag har läst den engelska översättningen då, så han skriver att Marxism indeed admits the existence of fractions, strata and even social categories, alltså fraktioner, skikt, och en kategori som jag inte använt mig i min text då, alltså sociala kategorier, som han exemplifierar med statlig byråkrati och intellektuella. Så, ja. But this in no way involves groupings alongside marginal to or above classes, in other words external to them. Fractions are class fractions. The industrial bourgeoisie, for example, is a fraction of the bourgeoisie. Strata are class strata. The labor aristocracy is a stratum of the working class. Even the social categories, as we have seen above in relation to the state bureaucracy, have their class membership. Och det här var väl något som huckade mig väldigt mycket i läsningen. Att det här, för att det upplever jag själv, att när man talar om mellanskikt, det är skikt av vad, är ju frågan man ställer sig väldigt gärna. Ja, och precis, och så kommer han in på det här med att genom att förneka deras klasskategori då, så kommer man ja, smutsa ner arbetarrörelsen, blanda in massa ja, småborgerliga eller kontrarevolutionära intressen och så vidare och så. Väldigt så hård kommunistisk retorik så, men mycket intressant tycker jag. Och sen då, de grupperna då som han brottas med här då, att det är de här löntagarna då. Och det, han utesluter den gamla småborgerligheten, där gav oss Marx tydliga svar. Och han, det som många andra pratade om mellan sjuknärmande, han kallar om det här som den nya småborgerligheten, alltså the new petite bourgeoisie. Och då är det för att trots då att de inte äger produktiv egendom, så har de, och då motiverar han ändå att de är en klass med ett rent stratifieringsargument, att de svävar mellan de stora klasserna då liksom. Och därför är de den nya småbörjligheten. Här börjar väl jag se de första problemen, att det är väldigt otympligt att så här, det ställer stora problem med småbörjlighetens analytiska träffsäkerhet. Och det är alltid vanskligt när man kör med ny eller post och diverse prefix och sådär, brukar jag ofta bara vira till det. Men han klarar det här med då, och det här är något som jag inte är så bevandrad i, men alltså strukturalism då, att han gör en distinktion mellan class determination och class position. Och i class determination så involverar han då inte bara att det som determinerar din klass är också objektiva politiska och ideologiska positioner, lika mycket som klassposition involverar konjunkturen i den ekonomiska klassen. Väldigt virrigt. Men vad han är ute efter här är att klassposition syftar på den politiska och ideologiska klassposition man intar. Alltså kanske klassformation då, eller vart man ställer sig. Medan klassdeterminering klassdeterminering är då enligt Polanzas alltså objektiva positioner som en människa eller en samling yrkesgrupper då tar, de objektiva positionerna man tar. Och grejen är att det här är inte bara en ekonomisk objektiv position. Han talar om att det ska finnas någon form av objektiv politisk ideologisk position. Och här då, om man har någon grundläggande idé men bas och överbyggnad, att du har så här, det finns en relation här, du står på den här positionen i produktionen, det kommer överensstämma med vissa ideologiska uppfattningar i verkligheten. Alltså han, här blir det lite förvirrande med Polanzas, så att han involverar, vad menar han med objektiv här egentligen? Och vad händer med den här distinktionen om någon slags, och man kan anklaga det för det var grovt då, men någon slags enkel bas och överbyggnad, ett leder till två relation. Men det blir ju hans jobb då att motivera varför den här komplikationen, vad den bidrar med. Och här tycker jag väl att han brister.
Det man kan väl säga här, vi ska inte gå in på kanske någon djupare diskussion om strukturalism och så, men det här är väl här om man, tankefiguren är att det finns som en, bestämningen sker genom en, hur olika typer av element förhålls till varandra. Mm. I det här fallet elementen då, och ekonomi, ideologi och politiska positioneringar, och att då finns det som att de överdeterminerar liksom, den som determineringen är den totala effekten av alla de här i så, det, i den ja, som elementen i den här strukturen uppbyggda, vilket är ganska komplext och ger upp till en massa anomalier. Men alltså, allt det så här leder ju också av det, och för att då kommer ju, får jag uppfatta som är det du lyfter här Anders, att ja, men vad händer då med typ den ekonomiska basen, eller det vi, då, mm. Ska inte finnas någon typ av objektiv grund för fastslåendet av typ klasskategorier.
Ja.
Och även allt det så här fick ju, han löste ju det här, tyckte han då, genom att, ja, ta ett citat från Engels där, från ett brev om att i sista instans så är det liksom ekonomin som bestämmer. Men frågan är, när är sista, det är liksom, det är som inte bestämt, när är sista instans?
Och det får ju typ, en svår tidsperspektiv.
Det får ju Ellen Maxens Wood, och som hon kritiserade på Lanzas i en klassisk bok som heter The Retreat from Class, där hon säger det, att ja, det är instansen som aldrig kommer. Och så går hon igenom då efterföljande i den althusserianska skolan och Polanzas. Så till slut så blir det bara att man tar bort sista instansen. Det och det blir helt enkelt det man då senare kanske då kan kalla mer postmarxistisk ytterligbildning. Oerhört viktigt för Laclau och Mouffe och så vidare. Så ja, det är väldigt viktigt, den här, det här stegen här är relevant om man är intresserad av marxistisk teoretisk historia.
Så Ellen Miskinswood kritiserar honom alltså så hårt så han tog livet av sig.
Ja, hon hade inga sympatier trots, nej. Jo, hon går väldigt hårt åt Polansas just. Hon framhåller honom liksom nästan ibland på ett privat, vad jag kommer ihåg i alla fall, att hon, ja, inte privat, men att hon menar på att tillskriva hans vidareutveckling på klassanalysen.
Och han är väldigt viktig för eurokommunismen, va, som rörelse, va? Är inte det? Att han är teoretiker för den här bortorienteringen från typ Sovjet, och att det, då kan, det positiva är det som också kanske bort från någon så här dogmatism och så. Men att det kanske kommer att leda till ja, vad de tidigare nämnda postkommunistiska partiernas position idag kanske.
Och det du tog ett citat här i början, han har ju mycket en hårdare framtoning och argumentationslinje än man har senare under sitt liv. Om jag inte minns fel så är det här ju en relativt, det är ju en av hans tidigare texter på temat, så han fortsätter ha olika som handlar om klass och stat och övergången mot socialism, och som du precis säger där, Anders, så var han ju en viktig inspiratör för framväxten av, eller omvandlingen av de kommunistiska partierna till eurokommunistiska då. Ja. Så då han kanske, precis som du är lite rädd, alltså mer som du reagerar på, Anders, det här med att man försöker att släta över, kanske till och med ignorera klassdiskussioner för att skapa någon form av stor allians av rörelser och så vidare, som var mycket ett arv från 68 som färgade den här liksom.
Det är väl ganska intressant med honom, att han börjar i en position av att så här, problemet med PCF är att de slätar över, de pratar bara om löntagare, så här, nej, vi måste stycka upp de här grupperna, och för att stycka upp dem så suddar han ut den ekonomiska basen, alltså han kommer ju tillbaka, han förvärrar ju problemet nästan på ett sätt, skulle man kunna se det som, genom att han försöker lösa den här utsuddandet av klassdistinktioner inom löntagarna genom att tömma ut liksom den ekonomiska rollens överordnade betydelse och lägga in de så kallade objektiva politiska ideologiska dimensionerna, vilket ju egentligen bara suddar ut det ännu mer. Så det är väl liksom lite ironiskt så sätt.
No.
Men jag har ju försökt, i min läsning här, försökt summera vad hans positioner är. Och dels är det här resonemanget som är väldigt intressant, ganska komplext. Och det andra är, det är ju någonting som egentligen vi har behandlat ganska mycket då, men det är produktivitetsdiskussionen. Jag har försökt bryta ner det till 5 påståenden som han har då. Att ett, så påstår han att Marx hade ett produktivitetsbegrepp som dels syftade på en produktivitet av merprodukt och bruksvärde, skriver jag, dels en produktivitet av mervärde och bytesvärden. Och det kanske kan översättas då till det här att Marx pratar om, i den moderna politiska ekonomins mening, så syftar det på mervärdesproduktioner i kapitalistiska förhållanden. Och som du var inne på, har ogiltigt gjort då det gamla sättet, sätt att producera på. Men två, att Marx tillskriver produktiviteten antingen absolut eller i stor utsträckning avgörande roll för definitionen av arbetarklassen. Och Polantzas går väldigt mycket in på det här spåret med produktivitet. Och Polantzas, han, som vi satt och brottades med förut, han lägger helt enkelt ingenjören i arbetarklassen. De tillhör arbetarklassen. Polantzas menar att improduktiva arbetare, alltså offentliga, han säger det explicit, alltså offentliga anställda, de är inte arbetare, men de är så här förtryckta grupper. Alltså då är han så här, ligger nära på så sätt. Och han försöker då vara så nära Marx så att han gör ju, jag vet inte, han gör ju ett litet annat vägval här.
Som, ja, och har blivit kritiserad för att han använder väldigt märkligt, att han bygger sitt argument med felaktigheter och citat som är väldigt cherry picking för att liksom stärka sin egen position. Och det är väl någonting som tyvärr kännetecknar mycket som viss, tyvärr, man kan uppleva som viss intellektuell ohederlighet i mycket. Man särskilt inte vad Marx tycker och man själv tycker, det är i min mening, det är väldigt,
och att det är kanske möjlighet då, den här kyrkofaderstatusen som Marx har fått på många sätt då, vilket ju gör det lite svårt med en vetenskaplig behandling av ämnet. Ja, och Marx tvetydighet menar jag då på det här produktivitetsdiskussionen vi hade förut med den arbetaren av högerstående sort, samtidigt som många tjänstarbetare menial buffoons, precis som polisen och domarna och sådär. Jag lämnar det väl upp till läsaren och göra sin egen tolkning av Marx på den punkten. Men Polantzas är väldigt hård i alla fall. Liksom, att det, ja, och det, gör det ju, ställer ju till det problem då med västerländsk kapitalismsutveckling, med alltså en väldigt så här, växande offentlig sektor och väldigt många människor som annars skulle kunna tillfalla arbetarklass. Arbetarklassen blir väldigt, väldigt liten också med Polantzas definition. Men alltså, han fortsätter då att han pratar då, de här 5 påståendena då, att han säger sen då att en producent av rena bruksvärden säljer dessa, alltså producerar rena bruksvärden då, improduktiva arbetare som bara säljer sina bruksvärden, menar han, Att han säljer, de säljer dessa gentemot pengar från kapitalistisk konsumtionsfond och inte produktiva kapital, detta känner vi igen då. Att detta är ett utbyte av ekvivalenter och att exploatering inte behöver förekomma. Och att utbytet kan trots detta vara ojämnt såvida producenten agerar under det övrigt proletära arbetsförhållanden och inte har något sätt emot förhandling i utbytet. Och han hamnar ju där, men han menar ju fortfarande att de här improduktiva försäljarna av rena bruksvärden, och nu är det nära termen även själv, man ska tänka att nu försöker följa hans resonemang här bara så vi inte, han menar att de är tekniskt inte arbetare men de är i en så liknande situation så att de, men det blir också lite den här silvertapes-aspekten att han försöker lösa det här teoretiska problemet med att införa objektiva politiska ideologiska positioner, han försöker säga att de är inte det men de är ändå som, de tar ändå, för det är ju en grej med de här improduktiva att de tar ändå klasspositionen hos proletariatet, de här improduktiva, den improduktiva småborgerligheten som inte har så mycket att komma med i förhandlingsbordet, de är inte arbetare i en klassdeterminering men de tar en klassposition och faller på den sidan av, och det är ju, ska man säga, det är väldigt mycket tillägg han har här för att liksom placera de här personerna på ett acceptabelt sätt. Men jag kan ändå ge på Lantzas, nu har vi ju sågat honom så jävla hårt här, jag kan ändå ge att det var, jag kan rekommendera boken, alltså det var väldigt intressant läsning och överhuvudtaget bara för den som är intresserad av marxistteori, alltså den tar ju upp många problem liksom som är väldigt
Man kan väl också säga här att den verkligen, nu avbryter lite där, men det är ju, det var verkligen en impuls för klassforskning på den här tiden. Alltså att när den väl kom, nu kommer inte om det var 68 eller 69, men att den var ju oerhört viktig för att den ifrån, liksom, från att så, skrapa den nya underlag för liksom, att utveckla en klassanalys som hade varit lite bristfällig. Och att man hade den här tendensen att identifiera att man sammanblandade alla löntagare. Det var ju en del liksom, av den liksom, kommunistpartierna hade ju också påverkats mycket av liksom, typ, efterkrigstiden och Sovjets påtryckningar. Och man skulle ju gå i de här breda allianserna. Och så. Så det var ju mycket också att stalinismen, om man ska kalla det som ideologisk tradition eller så, den hade ju haft väldigt starkt inflytande på att faktiskt hämma klassanalys väldigt mycket. Och man kan också säga här att den var ju också ett väldigt viktigt avstamp för Eric Olin Wright och hans klassanalys, och han kom att utveckla den. Han har en väldigt känd genomgång då han kritiserar Polanzas Wright i en känd essä, och där han börjar utveckla det här mot contradictory class positions. Jag vet, du har ju skrivit en del här, Anders, om just Wright.
Nej, men Wright är ju tacksam då, för han hamnar ju i det andra änden. Och han är ju kanske mest intressant då att ett, produktivitet, att Wright kanske går lite långt på den punkten, att han i alla fall ursprungligen spelar bort hela mervärdesproduktivitetskonceptet överhuvudtaget, liksom, lägger inte så stor vikt vid det alls. Men å andra sidan är att han tar ju tillbaka det till idén om någon slags ekonomisk bas här som avgör att han går väl emot Polanzas på de här punkterna om objektiva ideologiska positioner och så vidare. Och det är han då som, varifrån vi får det här begreppet tillgångar, jag har jobbat mycket med. Kan jag dra igenom fort lite vem Wright är då? Eric Olin Wright var en amerikansk marxistisk sociolog då alltså, som ska i unga dagar som student ha radikaliserats av antivietnamkrigsrörelsen och medborgarrättsrörelsen, men han dog den 23 januari så sent som 2019. I leukemi, 71 år gammal, så vet ni lite vem det här är. En akademisk marxist, får man väl säga. Och han då, i den här kritiken av Polanzas, tar fram en typologi över klassplaceringar, eller class locations då, i sin bok Classes från 1985. Denna har väl överlevt men reviderats mycket. Och här presenterar han då tillgångsbegreppet, och som jag då menar är förenligt med i alla fall min behandling av begreppet revenykällor, eller om man ska ha Peter revenykällor och derivatkällor och så vidare och så vidare. Tillgångar som ett samlingsbegrepp här. Och det här är då deras tillgångar för att tillskansa sig olika former av reveny, men hos Wright då så lägger han väldigt stor vikt vid möjligheten att tillskansa sig autonomi i arbetet, alltså att inte vara övervakad, kunna bestämma sitt eget arbetstempo och så vidare, auktoritet över andras arbete och diverse andra klassattribut. Och ja, precis, så där går han lite utöver den faktiska bara liksom inkomstformen och så vidare. Och tillgången i hans modell då är ett såklart ägande, ownership av fysiska produktiva tillgångar. Två, maktbefogenheter eller organisatoriska tillgångar, vad han kallar organizational assets. Och tre, färdigheter, skill assets, färdighet tillgångar. Maktbefogenheterna då, organizational assets, det är alltså makten att anställa, avskeda, lägga schemasta, löner och så vidare. Men viktigast är väl att kunna anställa och avskeda. Och inflytande över så här, strategiska policybeslut i organisationen. Och han då diskuterar, alltså är ju då alltså chef, managers är hans term. Jag talar om funktionärer. Men managers, alltså som inte är ägare, men som har kontroll över organisationen. Och professionals, vilket vi har uttämt nära. Och den totala frånvaron av alla såna assets då, då är man proletärer. Men i den här typologin så har han 12 kategorier. Och i två block av klasser kan man säga. Och då har han ett ägarblock med kategori 1-3 som är bourgeoisie 1, small employers 2, petty bourgeoisie 3. Alltså typ storborgerlighet, småborgerlighet som anställer andra och helt självexploaterande småborgerlighet skulle man kunna säga. Och så däremellan. Det är owner-blocket, borgerligheten. Sen finns det non-owners, wage laborers eller wage earners. Och det är det kategori 4-12, där fyra högst upp då har vi expert managers som besitter en, alltså som besitter skill assets, alltså hög utbildning eller ja, nu inte utbildning i första hand utan det är skills. Och har stark så här, inflytande över organisationen. Och längst ner har vi proletarians som inte har någonting då. Och då finns ju den här distinktionen att mellan managers och proletärer så finns då förmän som kan liksom leda arbetsprocessen men som inte kan anställa och avskeda. Och mellan proletarians och experts så finns det semi-credentialed workers, vilket kanske skulle vara så här semi-professioner eller något sånt där. Och det är ju, här har jag då fått väldigt mycket ifrån. Men jag har väl en, ja, vissa invändningar mot Wright då, som jag har försökt. Jag tänker att jag kanske släpper in dig här lite, Victor, direkt. För att Wright, både du och jag har väl intresserat oss för Wright ganska mycket.
Ja, absolut. Jag kan väl rekommendera de som är intresserade av att se det här klasschemat, att det är ju ett så, väldigt vanligt förekommande. Förekommande svårt att beskriva enkelt i ord på ett tydligt sätt. Ja, jag tycker man kan tillägga vissa saker som man kanske måste ha för liksom kontextens skull här när han skrev Classes. Det är ju att han faktiskt frångår ganska mycket centrala marxistiska kategorier just i den här perioden. Från att vara väldigt intresserad av liksom värdeteori och liksom grundläggande marxistiska begrepp, så han här orienterar sig mer mot under inflytande av vad man då brukar kalla analytisk marxistisk skola, som var i en grupp forskare som gjorde då marxistisk forskning, men ville på något sätt, vad jag fattar som, skala bort mycket av det liksom arvet från Hegel och liksom dialektiken, och drog mycket mer från neoklassisk teori. Och här är det ju väldigt intressant att exploateringsbegreppet omdefinieras radikalt här, och det är någonting som Wright kommer jobba vidare med under liksom, efter den här boken också. Men just här så väljer han ju faktiskt att produktivitet, improduktivitet är ju absolut inte ens relevant, alltså det är inte ens kategori som förekommer i den här hans resonemang. Mervärdesproduktion är överhuvudtaget inte någonting som finns, och det bör man ha åtanke här, det är ju det som gör det intressant att då,
exploatering, det kanske du sa, men det faller ju ur,
det faller ur den ramen, mervärdesram, och då handlar det ju, vi ska inte faktiskt gå in på det, men det är en omarbetning av Joe Romers exploateringsteori från 1982, Theory on Exploitation tror jag det.
Och där betyder, så kan det väl värt säga, där betyder exploatering någonting väldigt annorlunda.
Det får man verkligen säga. Men det kanske är ändå utanför ramen lite för det som vårat. Jag vet att Opposite Wright utvecklade även sitt exploateringsperspektiv under 90-talet.
Men du är väl ändå, Anders, du är lite kritisk mot Wright. Alltså det här han säger om organizational assets eller maktbefogenheter. Medans Wright säger att maktbefogenheter är en tillgång som är med och bestämmer då ens klassposition. Så menar du att maktbefogenheter mer är en liksom konsekvens eller en produkt av ens tillgång, eller ens revenue källa.
Det är väl lite samma, precis, det blir lite som det här med speciella skickligheter som sådant och derivat som så här primära och sekundära fenomen liksom. Så jag ska säga en sak, att alltså Wright, till skillnad från Polantzas, är väldigt väldigt ödmjuk. Polantzas är jävligt kaxig. Och han säger själv, även det här organizational assets begreppet, han är självkritisk mot det. Men som hans modell ändå landar ut, så någonstans, det han ändå liksom landar i, och han med viss självkritik, så är det att det här är en tillgång, alltså delegerad makt. Vilket känns bara ganska logiskt inkonsekvent, för att det är ju inte en tillgång om du har, alltså det är ju inte din, den är delegerad till dig. Det skaver ändå lite grann. Och jag tycker att då man måste föregå det här med att, vad är det, man måste hitta det verkligt liksom primära fenomenet här.
Alltså vad är det som gör att du kan få maktbefogenheten?
Precis, och då är det, då kommer vi in i ett, alltså ett, vad ska man säga, formlösare koncept, vagare koncept, men som jag ändå tycker är rimligt, och det är alltså lojalitet helt enkelt. Uppvisad lojalitet till en organisation som är, ja, som ger en ökad lojalitetsränta, alltså att du blir betald för att fortsätta vara lojal organisationen, som då också såklart då kan öka din lojalitet mer ju mer du blir betald.
Ja, Wright använder ju sagt begreppet lojalitetsränta.
Mm. Han använder
så
det med
att, är bara så att vi ger honom det här.
Give him his due. Ja, precis.
Så att, ja.
Och sen det andra som är, som man kan kritisera honom för lite, det är väl att samma sak, alltså han säger, han liksom avslutar hela sin text med att det här är början till någonting och jag hoppas på en vidareutveckling. Så jag vill inte säga att så här, nej jävla idioten, det missar han. Men det är lite intressant ändå att hålla på Lanzas kritik av den här opportunisternas trick här, att dela upp i en löntagarklass och en ägarklass. Att rent konkret, alltså i den här tabellen, det är faktiskt två block av en ägarklass och en löntagarklass som utgörs av hela samhället, i vilket, som består av en mängd olika skikt. Och det är väl, man behöver kanske inte tolka det så, men det ställer ju ändå frågan lite då, att så här, är det då, exempelvis så skulle det vara ganska rimligt att anta att småborgerligheten som bara anställer sig själv, alltså en snickare med egen firma som inte har några anställda, skulle ändå mer falla i klassen av liksom Wallenberg än vad en generaldirektören för Trafikverket skulle hamna i samma klass som honom. För den är också en wage earner och hamnar med proletärerna. Alltså, det lämnar ändå dem, åtminstone kan man säga att det lämnar den frågan öppen liksom, i alla fall. Att så här, var går gränsdragningarna?
Menar du att Wright, menar du att han är otydlig i sina gränsdragningar eller inte? Ja. Att jag vet, han elaborerar ju, som jag kommer ihåg, jag läste den här, nu var det ett tag som jag läste den gången, men han elaborerar ju med den här om att man ändå kan dela in det typ i en arbeta på klass, typ. Hans så här, pool är ju 9, 11, 12 i det här schemat till exempel. Mm. Som man menar. Och han, om man läser senare så har han ju modell typ att han ser ju inte det här som ett, eller han ser det här som ett redskap typ, att analysera en klassstruktur, och sen så är han relativt ödmjuk med att säga att i det här, just klassen 1995, så säger han ju faktiskt typ att de här experts här, vi som har en skill exploitation, de säger ju faktiskt att de exploaterar liksom de andra, ja, som inte saknar. Så här är han ju faktiskt tydlig med att, även fall han absolut inte vad jag menar, det säger han själv i senare verk, inte som specificerar hur den här mekanismen ser ut, så menar han ju här faktiskt att det finns en direkt materiell konflikt mellan experts och proletarians. Så han, här är han faktiskt, om man ska nu ska vara lite så, han är ju inte helt blind för att det finns en konflikt här mellan.
Alltså det jag, som jag upplevde med Wright var väl att han kanske inte, det var att han lämnade öppet för att den här glidningen på ett spektrum där liksom det, han lämnade öppet för människor att göra väldigt generösa räkningar av proletariatet till exempel liksom. Och han har en kritisk diskussion om det själv, han kommer inte till, så här, han gör ju inte, som jag minns det i alla fall, och kanske minst det bättre med kanske Victor, men som jag minns det så gör han ju inte så här exakta, han gör kanske inte de superexakta slutsatser, utan han lämnar öppet för framtida forskning och framtida arbete på det. Vilket så här, ja, to his credit på många sätt. Alltså det är ju en väldigt ärlig, öppen intellektuell, men det skapar kanske, det kan ju skapa vissa politiska problem också. Alltså det kan ju skapa utrymme. Och min ambition har väl helt enkelt varit att jobba vidare med det. Och jag ser att en nödvändig vidareutveckling är just att försöka dra hårdare gränser liksom. Och då kan man diskutera vad man drar de gränserna. Men sen är det en annan sak då, att han kanske, Det är väl lite intressant också hur han pratar. Kanske har varit inne på det här med att exploateringsbegreppet inte är lika centralt, men hans autonomi...
Det är centralt, men inte så som Marx definierade.
Nej. Mm. Men det här med... Det blir ju ja, maktbefogenheter då till exempel. Eller så här organizational assets. Alltså, det är ju mer ett så här... Jag vet inte, det kanske blir lite suddig gräns mellan vad som är just så här klassattribut, kallar jag det här i texten, eller så här saker som härrör ur tillgången och vad som är tillgången ibland. Alltså att så här, auktoritet i arbetet och organizational assets kanske är så här lite samma sak typ, och att man kanske kan tillskriva, jag vet inte, man kan ju att det kan liksom tillskriva lite väl avgörande betydelse ibland de här sekundära fenomenen hos Wright och så. Ja, jag vet inte, hur som helst. Jag landade någon slags så här, nu är det uppenbart för lyssnarna med tanke på att vi redan haft en väldigt lång utförlig diskussion om det här, men när jag satt och pillade med det här så satt, hamnade jag väl i en distinktion där jag menar att ett, vi måste behandla professionerna som en klass, en darrande medelklass liksom, men en klass nonetheless, och vi behöver hantera managers, funktionärerna. Anledningen till att jag använder funktionär just för att Marx använder sig termen av samhällelig funktion, tyckte det var lämpligt. Och chef är en ganska ful översättning av manager, så jag tyckte funktionär blev rimligt.
Ja, ja, ja. Mm.
Och problemet vi får då är ju professionsfunktionärerna, expert managers, vilken klass tillfaller dem i första hand. Och de flesta funktionärer är ju också professionella, men de flesta professionärer är ju inte funktionärer, är ju ganska viktigt att komma ihåg. Och det finns ändå en, jag tror väl i våra räkningar där, att vi har väl någon sån här 1,5% av förvärvsarbetande är ej professionella funktionärer, medan 4% eller något sånt där är professionella funktionärer. Och däremot är det mätt på, det har vi mätt på kvalifikationsgrad, vilket inte är samma sak som alltså formella examen, alltså krav på utbildningen. Så det här blir också den här frågan, hur exakt man ska dra gränserna för vad som är en faktisk professionell färdighet, vad som bara är ett, vad ska man säga, politiskt motiverat examina, och vad som kanske är en färdighet som kan förvärvas genom yrket och så vidare. Men man får ju ändå en ganska bra fingervisning, så som vi har bearbetat i empiriskt skulle jag mena. Och då professionsfunktionärer, är de då en tredje klass, är de sin egen klass eller inte? Och jag skulle vilja mena, jag tycker väl att om det som determinerades, eller determinerade, nu börjar jag låta som plantsa så här, men det som avgör deras situation i första hand är ju deras funktionärsroll. Det är väl den som ändå är, dels, jag spekulerar väl lite i det i texten tror jag, att man kan väl, skulle väl kunna anta att, ta Lena Eriksson då, Trafikverkets generaldirektör, man skulle kunna anta att hennes professionella färdigheter är väl inte det kanske som borde stå för majoriteten av hennes monetära ersättning, utan det borde ju vara att hon är i någon mån politiskt tillsatt. Hon har visat sin lojalitet till, hon har förstått grejen, vad det de vill att hon ska göra liksom.
Man skulle också kunna argumentera att för att lojaliteten kanske också, eller det, alltså, vad Wright menar här vid organizational assets, jag förstår ju att lojalitet är då viktigt i din förklaringsmodell, men samtidigt så frågan är liksom om du ska vara delegera och vara liksom kapitalistens högra hand. Det kan ju också vara att det är en specifik grupp som faktiskt har färdigheter som är efter, som inte enbart är liksom professionella i den meningen att de är förvärvade genom utbildning, utan typ att organisationen har utbildat den och att man har så att jag kanske inte, jag är inte en kritik mot dig, men bara säga att det kan fortfarande handla om typ av färdigheter inom organisationen.
Men det ställer ju vissa intressanta frågor på sin spets också så där, för att alltså jag kan väl låt oss ta Dan Eliasson som exempel. Nej, men folk kanske känner till honom, han har ju vandrat mellan massa olika så här, myndighetschefsposter och sådär. Och nu ska vi inte ge oss in för mycket i någon samtida debatt, men jag tror att det är väl en person som åtminstone är ganska uppenbart för många människor att han är på en position för att han är lojal socialdemokratiska arbetarpartiet. Och att han kan ju vara kompetent, han kan vara mindre kompetent i någon slags position, men det spelar liksom inte så stor roll typ, utan att det är mer att kunna hålla den här strategiska positionen åt sin uppdragsgivare som är det viktiga. Men sen så kan det ju vara, du kan ju göra det på ett bättre sätt ibland med vissa färdigheter, och i vissa situationer kanske det inte spelar så stor roll liksom. Och det har väl ganska mycket att göra med organisationsstrukturen också. Om liksom din roll som funktionär på högsta nivå bara är att säga ja eller nej till saker baserat på vad din uppdragsgivare vill, och sen så har du en liksom befälsstab under dig som faktiskt har den. Alltså det är ju också intressant, det kan ju finnas både och i en organisation. Funktionärer som har nödvändiga professionella färdigheter, funktionärer som inte har det, och så vidare och så. Och det finns, tror jag också, i väldigt många, jag tror att det finns i väldigt många företag, så finns det nog en sån status i vissa sorters utbildningar som inte har så stor relevans för faktiska uppdraget egentligen liksom. Att där kan ju så här credentials spela mer som en statusmarkör, en så här mer en generell klasskultur. Det är såna här komplicerande saker också som...
Ja, det finns ju, det är kanske också en vidare diskussion på något sätt utanför ämnesområdet här, men det finns ju en ganska omfattande liksom överutbildning i Sverige till exempel, och det är ju ganska klarlagt idag att den liksom inte överensstämmer med kvalifikationsgraden på de arbeten som utförs. Det finns ju, det är ju intressant utifrån det här perspektivet. Och sen så är det ju ganska, ja, ska inte syna, men just det som du lyfter, Anders, det är ju en, tycker jag i alla fall, en relevant diskussion här runt vad är det för färdigheter, kvalifikationsgrader och speciella skickligheter som lärs ut, och hur översätts de i olika arbeten och yrken. Mm.
Och det är faktiskt det sista som behandlas här innan vi börjar röra oss mot slutet för, ja, det är kanske näst sista. Men det är sista ämnet jag behandlar just inom professionerna som klass då. Jag har skrivit lite kort här om de svaga professionerna. Vilket så här, folk som läser mer allmän sociologisk litteratur kanske mest känner, det är ganska likt yrkesgrupper som brukar hanteras under kategorin semiprofessioner. Jag har väldigt svårt för ordet semi överhuvudtaget, det gör mig nervös. Men svag då i bemärkelsen att alltså det här är ju då professionsgrupper som så här hotas av att sugas in i egentliga kapitalistiska produktionsförhållanden mer och mer. Det här är yrkesgrupper som mer liksom hela deras professionsbasen för deras profession hotas och slås ut mycket liksom lättare. De är mycket närmare proletariat helt enkelt liksom. Och det är en grupp som jag ursprungligen hade som ambition att inte behöva behandla, för jag ville ha hårdare gränsdragningar, men det här är ett skikt då av professionsklassen kan vi säga, som är ändå blivit nödvändigt. Och här, just i det textstycket som jag avslutar med här, den här, där har jag lämnat lite det här, då har jag väl etablerat vad liksom det primära fenomenet är, men sen så kan man använda sig av, exemplifiera lite hur det här kanske spelar ut sig, ska man säga, hur det typ realiseras i verkligheten. Och jag vet inte om typ till exempel Victor lägger lika stor vikt för honom, men jag intresserar mig lite för en sociolog som heter Andrew Abbott, som pratar om professioners territorier och hårda eller mjuka underlag för det. Och jag tycker typ ändå att det blir en intressant exemplifiering av hur det här kan spelas ut då. Han ger exempel som när persondatorer började komma exempelvis, då fanns det datoringenjörer där det var nödvändigt för att kunna operera en dator, så behövde du alltså en hårdvarukompetens och kunna liksom, jag vet inte, förstå elaggregaten eller vad det nu kunde vara. Men sen så kommer moderna operativsystem, vilket gör det tillgängligt för lekmän att använda en dator. Då förändras territoriet för datoringenjörer. Det är liksom något som lämnar dem. Alltså persondatorn är inte längre deras, en förändring i, och det är för att det är en förändring i territoriet i teknologin liksom. Men det kan också ske då en situation där alltså underlaget för din profession kan slås bort. Typ. Man kan föreställa sig att, ja, så här contented exempel, men man kan ju föreställa sig att arbetslöshet numera inte ska... Man gör såna stora utvecklingar i forskningen och kommer fram till att det är individualpsykologiska förklaringar till varför folk är arbetslösa. Och Arbetsförmedlingen börjar sparka alla sina socionomer eller vad det kan vara, och för att de liksom hotas av att så här, ja, en utveckling av typ psykologins profession då urholkar liksom socionomernas roll.
Socionomerna sysslar ju med psykologi och mycket individuella lösningar, så kanske inte så bra exempel.
Nej.
I och med att jag ägnar verkligen det här fället, jag måste ändå försvara den här gruppen. Så du får ta om du talar en annan.
Vi kan behålla det och helt enkelt konstatera här. För in ert egna.
Men for the sake of the argument att socionomer då skulle bygga på bara på sociologiska teorier.
Tyvärr är det inte så.
Nej, precis.
Men i teorin. Ja, det är ett större exempel som är ganska intressant. Det är så här under modernismens inträde. Han använder ju de här termerna då mer än snarare än kapitalism och så. Men typ hur så här rörelsen, alltså nykterhetsrörelsen uppstår innan man känner till liksom alkohols rent kemiska effekter på så här nervsystem och så. Och kemiskt beroende och sådär. Så att det behandlas som en moralisk fråga. först, och det blir ett utrymme för prästerskapet att engagera sig och vara experter på den här problematiken, den här turf, detta revir, detta område, har att göra med deras liksom moraliska profession. Men i och med att man utvecklar kunskaper om det här och det blir mer och mer en medicinsk fråga, så liksom urholkas, alltså prästernas kunskap blir irrelevant och de förlorar det här territoriet. Och tanken är väl helt enkelt att det är en konstant kamp om de här reviren. Om du har ett hårt underlag som... Jag kan inte göra en hjärtkirurgs arbete. Jag kan inte gå in och så här... Det finns andra sätt att behandla det här. Utan han har ett ganska hårt underlag för att han är den enda som kan lösa det här specifika problemet. Jag kan inte rycka in på det. En homeopat är på sätt och vis... Från det här perspektivet skulle kunna ses som en profession. De erbjuder... Alltså det är ett helt system om så här hur de här kristallerna ska stå i relation till varandra, och liksom det är saker du konkret måste veta för att kunna bearbeta det här systemet. Men och så länge folk känner att du, om du som Marx kommer till den här skräddargesällen och så här, jag vill köpa homeopati av dig, då kan han uppfylla liksom en homeopatisk ritual som andra inte kan göra. Men hans anspråk är ju också på något sätt att de här kristallerna kanske ska kunna bota cancern. Och en läkare kan ju alltid säga att ja, men den gör inte det. Alltså han har i det här revirkriget så har läkaren ett hårt underlag för sin position. Precis, för
i det exemplet så är det ju väldigt tydligt. Då är det väldigt objektivt att läkarvetenskapen eventuellt kan bota en sjukdom som inte homeopatin kan. Men i många andra sammanhang är det ju inte lika hårt objektivt vad som underlaget är.
Ja, men jag har en fråga här som är lite intressant. Jag tänker, nu kanske inte jag ska gå in på så mycket kritik utan det här sektionen, utan du får hålla liksom presentera din syn på professioner och du så vidare. Men här ställer sig, tycker jag, en ganska intressant fråga om, men underlaget som sådan, hur ser relationen ut mellan professionens position och dess förmåga att förändra underlaget? Mm. För ganska du talar om vetenskapen, liksom produktion av vetenskap och kunskapsmonopol. Professionen skapar ju kunskap om sitt eget fält för att motivera sin position. Så det finns ju, jag menar, det motsäger inte det du säger, men det är intressant. Alltså, jag förstår att du vill gärna ha det objektiva, hårda underlaget, och det är liksom objektivt, det är givet, men även underlaget är ju på något sätt förändligt. Jag menar, utan jag tolkar det som att en viktig dimension i just, om man nu ska förstå klasspraktiker, så professionen handlar om att generera ett underlag. Mm. Lika mycket som att hitta ett befintligt underlag. Det är klart, om en historisk analys, såklart att du har olika förutsättningar att etablera ett underlag och arbeta. Men jag tänker också att det finns en rörelse som här handlar om att faktiskt, och det kanske ryms väl inom din, som du skriver här, teorin eller revir, konstituerat av revir. Och...
Du skrev ju också det här om att det kan bli viktigt att skapa ett esoteriskt språk.
Mm. Och diverse uteslutningsmetoder.
Ja. Och du, just i din text så poeterar du väldigt en så här ganska hård, objektiv, subjektiv modell.
Ja.
För att modellen egentligen kanske hade befrämjats av en mer dialektisk rörelse.
Han satte dit mig på dialektiken. Nej, men jag håller med. Alltså, det är väl... Jag tycker typ det här kriget om revir typ liksom, och medel för att göra det. Det är ju ganska förenligt med en idé om någon slags nästan intern klasskamp. Alltså precis som småborgarna konkurrerar med varandra på en marknad, så tycker jag att det finns ett intressant sätt att se hur det här utspelar sig internt i klassen liksom. Och det här med esoteriskt språk, det kanske touchar lite vad du var inne på. För att just det här med, jag tar fram det som med homeopaterna typ, att de kanske behöver skapa mer nonsens liksom, för att försvara sin liksom, att nej, men du förstår inte det här, förstår inte den här viktiga distinktionen. Medan du kanske också behöver utveckla ett esoteriskt språk av rent, alltså det är ganska svårt för människor att läsa teoretisk fysik till exempel. Och det tror inte jag har att göra med att teoretiska fysiker är charlataner typ, som vill förvirra folk, utan att det är, man jobbar med ganska abstrakta koncept. Det är ganska svårt för en del människor att kanske lyssna på den här podden, kan jag tänka mig. Och det är ju alltid ganska svårt att avgöra när någon är en charlatan, och när någon, särskilt för den oinvigde liksom, och när någon menar någonting väl. Och det, jag tycker typ, åtminstone att Abbott säger, han illustrerar den komplexiteten ganska bra typ liksom. Och jag vet inte, det finns väl en värld där det är liksom, där att köpa byxor är en scam. Det kanske, jag vet inte, du kan ju, varför har man inte kjol på sig? Det är billigare att producera och det är bara en könsnormgrej typ liksom. Alltså det går ju alltid att diskutera vad den här liksom, det sätter ju också det här med nyttan liksom, nyttan och bruksvärdet sätter ju det på spets lite också sådär. Och jag menar, prästerna skulle ju definitivt ha kunnat utveckla utvecklas, alltså, kunnat bli en del av prästerskapet och ha ett professionellt kunnande om alltså alkohols påverkan på nervsystem och så liksom. Men där är det ju mer att revirutvecklingen eller kunskapen har liksom sprungit förbi professionen på något sätt liksom. Plus att det kanske inte var livsnödvändigt för prästen att jaga kapten för att liksom bevara sin position liksom. Kanske finns en gräns för hur giriga professionerna behöver vara också. Och en annan sak som jag tycker är intressant är att ju mer så hotade såna här professioner är och ju mer de behöver liksom börja syssla med esoterisk språk i den här nonsensbemärkelsen. Alltså det finns ju ett karaktäristika hos många professionsyrken är ju en väldig elitism och ett väldigt behov av att etablera en social distans som, och det här nu kommer jag in och spekulerar och lite mer vibe av vad man försöker säga. Jag upplever ganska sällan typ att ingenjörer har den liksom hysteriska behovet av att bevisa så här, expertis, distans till människor på samma sätt som jag upplever att kanske många, det är så här, man vill nästan undvika exemplet för att det är så uttjatat och det är så, nästan så här, men genusvetare är en yrkesgrupp som har blivit utsatta för väldigt mycket kritik och det är nog, jag säger inte att de är homeopater, vad jag säger är att det här är ju ändå ett yrke som det har sen, det kom varit ett bestritt fält, är det här liksom en vetenskap i sin egen rätt, är det här liksom en teoretisk utbildning som har liksom fått bli sin egen, och att de, jag kan ändå uppleva att det är en yrkesgrupp som kan vara väldigt mycket mer ett behov av att lyfta fram sin sociala distans till andra väldigt mycket oftare. Behov av att förstärka det konstant liksom.
Det är väl kanske inte helt ovanligt inom de flesta kunskapsproducerande eller typ vetenskapliga institutioner överlag, så det är klart att det är ju väldigt starkt drivkraft att etablera sitt ämne, för det är, ja, det är så man ja, det är den typen av verksamhet man håller på med. Det gör väl alla, tänker jag.
Men för nu lämnar vi
nu
är det
lite... Nej, för nog kanske, ja.
Ja. Alltså nu är vi inne på ett mjukare territorium. Av, så här, mjukare, jag kan inte ens lämna det här språket. Men nu är vi inne på ett lite allmänare område. Bara så här, jag vet inte, den så här sociala typen typ liksom. Men jag tycker inte du, kan inte du känna igen det att liksom det finns ganska så här ohotade professioner som typ generellt kan ha en mycket mer avslappnad inställning till sitt eget jobb, att de kan bara känna sig väldigt ohotade liksom, och att det kan märkas i hela yrkesgrupper ofta, tycker jag.
Absolut. Ja, men ofta är det ju, tänker jag, att det är när man har översatt sina så här, man har så ens positioner i samhället, ens legitimering är så pass djup och man har institutioner och intresseorganisationer, kanske olika typer av att staten är en väldigt viktig aktör i att peka ut yrkesgrupper och ge dem i Sverige är det ju inte lika vanligt som på andra ställen, men att ge dem liksom licenser och så vidare. Men det blir vanligare här också. Mm. Och så ofta är det ju, jag kan tänka mig, något som du inte tycker så mycket om här, men att för många professionsgrupper så utgör staten en väldigt viktig punkt, referenspunkt i att stärka den egna positionen. Mm. Bara så att, jag vet inte om du...
Nej, nästa del artikeln så distreras lite här. Bland annat Thomas Brante, som det är tips här med en svensk professionsforskare, han gör ju... Ja, det är ju slutändan att statligt sanktionerad liksom, vetenskaplighet är ju väldigt centralt för honom och sådär. Och det går ju lite kanske utanför det teoretiska ramverket här, men det är ju också väldigt intressanta perspektiv och det spelar ju uppenbarligen en stark funktion och så. Men jag tror att vi kommer komma in mer på de här liksom, detaljerna och hur profession, de här mellanskiktsklasserna på olika sätt liksom, spelar ut sin... Jag avslutar min artikel med... En liten tabell här som i inspelande stund är väldigt slarvig och ofärdig. Men där jag försöker göra en distinktion mellan då något slags primärt fenomen då, liksom deras tillgångsrevenykälla, ur vilka sekundära fenomen springer ut liksom. Men vi får hoppas att den finns i en mer utarbetad form framöver. Och om den inte gör det så kan man klippa bort det, precis.
Jag tänker att jag ska läsa upp en liten del av din text här som jag tycker det är rätt bra sammanfattande. Och sen så kan du få Anders kommentera på det och kanske säga någonting av de teoretiska slutsatserna.
Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande.
Men jag läser då. Såväl professionella som funktionärer kan vara produktiva, men det är sällan deras produktiva arbete som ligger till grund för merparten av deras reveny, utan deras tillgångar med vilka de tillskansar sig antingen en ekvivalent transaktion mellan deras bruksvärde och pengar eller en lojalitetsränta. Både derivativ och produktiv lön kan dock vara uppblandade. Det produktiva arbetet skulle till och med i vissa fall kunna ligga som huvudsaklig grund för lönen, även om det är med andra tillgångar man tillskansar sig övriga klassattribut. Är det en bra sammanfattning, Anders? På...
Hoppas jag. Jag blev lite panikslagen för att du läste för en inte helt färdig reviderad del. Men ja, jag tror nog ändå att när jag lyssnade noga här att jag kan stå för det. Jag skulle vilja komplettera med, som Viktor har gjort en viktig punkt av, att i ingenjörernas fall, alltså de som faktiskt helt jobbar under, vad ska man säga, privatkapitalistiska förhållanden, man säger, där lär derivatet vara noll, eftersom att, vad ska man säga, lönen är helt synad från mervärdesproduktiviteten. Men däremot, ja, alltså det är fortfarande, jag tror fortfarande att ingenjörerna har en möjlighet där att förhandla sig mer sekundära attribut, för formerna för sitt arbetsutförande och så vidare, det tror jag definitivt. Så ja, jag skulle nog ställa mig bakom detta.
Då så. Men som sagt, Viktor, du vill göra en ytterligare poäng.
Ja, det är, för det är ju en, ska man veta, en väldigt lång liksom, historia just hur ska man göra med de här liksom, mellanskikten. Alltså, det börjar ju redan liksom, i splittringen tidigt 1900-talet, splittringen av partiet, men framförallt inte organisatoriskt i SPD, om liksom Bernstein och Kautsky hade det. Och Bernstein gör ju en grej av just de här mellanskikten som växer fram. Dels finns det den historiska kopplingen som man tittar på, men redan då börjar man med att försöka klassificera grupper och svårigheterna som kom med det. Och det finns en liksom, det är någonting man kan liksom ofta det finns denna inbyggd gränsdragningsproblematik. Alltså i nästan alla typer av klassificeringar, men sådana här komplexa klassificeringar. Men här blir det svåra, och som jag tycker Wright pekar ganska bra på i en text, som man säger att här vet liksom, rent empiriska utfallet, vet vi att de här grupperna skiljs åt. Det är bara att vi ska liksom skapa en teoretisk modell för att, för att fånga det. Vi vet att en högutbildad jurist med en hög lön inte är basen för ett arbetarparti. Vi vet det, alla som, de som sysslar med politik, politiskt aktiva, vet detta i regel. Det är inte så att det finns det här, men sen ska man fylla det här med teoretiskt. Och där har man haft stora problem, och det här gränsdragningsproblematiken då, som ständigt gör sig påmind, särskilt med de här grupperna. För där har man det här problemet, och som en, Anders gör ju en poäng av att han tycker att Wright har en... ett spektrum av klassificeringar utan som saknar de här gränsdragningarna, och att du motiverar, du tycker att man kan visst göra sådana, men jag ser också att när i din själva modell så har du ju ett moment, en inbyggd gränsdragningsdimension problem gentemot den svaga professionen. Och det, även teoretiskt så finns det inbyggt i hur du ser på professionen. För du ser det som en konstant process upp och ner. Alltså, du gör en poäng av att det finns en gränsdragningsproblematik. Den är inte som, teoretiskt finns den där, det säger du, identifierar den. Och det är inte konstigt att den översätts i en empirisk gränsdragningsproblematik. Som också kan vara någonting som man kan liksom bära med sig. Att jag, visst, man... De högsta cheferna liksom i stora företag eller på myndigheter, det är väldigt okomplicerat att kategorisera dem. Liksom, det är ingen som har, de skapar väldigt sällan den här gränsdragningsproblematiken, i alla fall av samma karaktär som just den här, hur ska vi dra den här gruppen bland löntagare? Liksom, här har vi alltid nödvändighet att göra distinktioner som hårda, och det måste man göra rent kvantitativt och sådär. Men att på något sätt så är det ständigt återkommande problem som också introduceras i din modell, Anders, och dina resonemang. Och jag undrar, liksom, hur tänker du runt det? Har du löst problemen, eller har du etablerat en ny horisont för gränsdragningsproblematik? Och det kanske relevanta då är, hur motiverar du att den typen av horisont, eller teoretiska gränsdragning, att den är bättre på att fånga komplexiteten, eller åtminstone fånga de mest centrala faktorerna i att analysera klassstrukturen i ett senkapitalistiskt samhälle?
Ja, jag ska börja med att säga att jag inte definitivt har löst problematiken. Så mycket hybris har jag inte i alla fall. Men jag skulle vilja säga så här. Många politiska aktörer tror jag inte vet eller låtsas som att de inte vet att det finns skillnader mellan de här grupperna, mellan löntagare. Jag tror det är en problematik som finns. Det är viktigt att visa på att det gör det. Och då måste man göra någon form av gränsdragning som är överlag rimlig, även om den har vissa begränsningar. Kort om de svaga professionerna så skulle jag vilja säga att jag rent formellt i alla fall, jag behandlar de här som ett skikt av professionsklassen. Det är ett skikt som tillskrivs denna klass, men det är ett skikt som är, där många grupper inom den är vid avgrundens rand så att säga för proletarisering. Vissa grupper som jag till och med nog, om jag helt skulle vara ärlig mot mig själv, hade bara som en bedömning sagt att ja, det här typens sjuksköterska är arbetare. Jag har inga problem att se det här som arbetare. Men det har också att göra med hur man operationaliserar det här och undvika anklagelser om att göra en för generös räkning av arbetarklassen för att det ligger kanske lite i mitt intresse att göra det. Och så vidare. Jag har nog bara skjutit på horisonten, man säger. Jag skulle väl vilja mena att jag har kommit närmare horisonten. Och det är väl problemet med en horisont, att den alltid är. Men om man kan istället säga, jag skulle mena så här, jag tycker att det här är ett kategoriseringsproblem som aldrig kommer att ta slut i ett dynamiskt produktionssystem som kapitalism, som hela tiden utvecklar produktionsförhållandena och klassrelationerna. Och det är en problematik som konstant måste tampas med. Man måste ha det bästa möjliga redskapet för att kunna orientera sig i verkligheten. Men varje uppdatering kommer ställa sina nya frågor. Och utifrån den målbilden så anser jag att jag har tagit mig framåt med det här.
Mm. Väl talat, Anders. Är det nu någonting som du, Anders, eller du, Viktor, vill tillägga?
Nej, tack för ett trevligt utbyte, Anders. Både före och efter program.
Ja, ja, det kanske lyssnarna ska veta att det är lite final på en så här, åtminstone över ett års lång diskussion här också. Som säkert inte är slut, men
den har bara börjat.
Is it done, Yuri? No, it has only just begun.
Tack till er båda. Tack till dig som har lyssnat. Du hittar artikelserien i avsnittsbeskrivningen och är givetvis varmt välkommen att höra av dig och kommentera på detta, fortsätta diskussionen. Utöver detta så blickar vi självklart fram mot fler avsnitt i poddserien, och tills dess så säger vi tack så mycket och på återhörande.
På återhörande.
På återhörande.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.